Att det är vittnesförhör påkallat av båda parterna med före detta chefsåklagaren Anders Hellin. Och det är så att det är statens representant Ingvar Gunnarsson som inleder. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, du kanske vill börja på det sedvanliga sättet med att säga någonting om din yrkesmässiga bakgrund.
Ja, den är inte så lång. Det är väl drygt 30 år, någonting sånt där. Jag tog examen december 63. 1964 var jag extra åklagare på åklagarmyndigheten i Stockholm. Sysslade med bötesmål i besakning. 65-66 var jag tingsnotarie. Januari 67 kom jag tillbaka till Stockholm till åklagarmyndigheten som åklagaraspirant där. Där var jag fram till och med 1973. Sen blev det 2 års tjänstgöring hos på RO:s kansli. Sen 76 blev jag någonting som då hette länsåklagare för speciella mål. Den tjänsterna finns inte längre. Det var någon slags embryo på den tiden till det som nu är Ekobrottsmyndigheten. 1980 var jag tillbaks i Stockholm och där stannade jag tills jag gick i pension 1 mars 97. 1983 blev jag chefsåklagare.
Och innan vi går vidare ska jag säga det jag sagt till de flesta, att det är dålig hörbarhet i salen. Man får tala så högt det går och så nära mikrofonerna också så den går.
Okej, en bit då.
Ja, varsågod, fortsätt.
Målen och ärendena, de härrör ju från 80-talet. Rent organisatoriskt, hur var det på polismyndighet och åklagarmyndighet?
Ja, åklagarväsendet såg ju inte alls ut då som det gör idag. Då var ju landet indelat i, jag tror det var drygt 80 lokala åklagardistrikt. Det fanns 20 länsåklagarmyndigheter som sorterade över och så hade man riksåklagaren i toppen. De tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, ingick inte i den här organisationen, utan de låg vid sidan om direkt under RO. De myndigheterna var uppdelade i åklagarkammare. Stockholm hade 9, tror jag, Göteborg 5, Malmö 3, allting sånt. I Stockholm tjänstgjorde väl då på 80-talet en 70-80 åklagare ungefär. Åtminstone på pappret fanns det det. Jag blev 83 chef på någonting som heter första åklagarkammaren. Och vi hade då en specialisering som jag inte tror finns idag. Det var en kammare för enbart ungdomsmål, det var en kammare för enbart bötes- och trafikmål, narkotikakammaren och sånt där. Den här första kammaren, det var en så kallad allmän kammare. Vi fick... De misstänkta, det var alltså vuxet folk. Det var huvudsakligen brottsbalksbrott. Vi hade lite speciallottning på den kammaren. Det var immaterialrättsliga intrången och spelmålen och sånt där. Men i övrigt var det sedvanlig brottslighet, så att säga. Kammaren tjänstgjorde 6-7 åklagare normalt. Det var 6 tjänster som målen lottades på inom kammaren. Vi fick, kan vi säga, mellan 2000-2500 ärenden per år som fördelades mellan de här 6 tjänsterna. Jag var chef, som jag sa. Det fanns en biträdande chef som hette Torsten Wolf. Ordningen var den att han, vid förfall för mig, så skulle han rycka in som chef. Så vi kunde aldrig ha semester samtidigt. Liksom. Någon skulle ha en tjänst. Det är liksom en organisationsområde.
Hur kom du in på det här uppdraget med ansvar för utredningen om Katrin da Costas död?
Ja, det här ärendet kom, kanske bakgrunden känns väl till, men hon, kroppsdelarna hittades i 2 tillfällen i plastsäckar. Den första säcken låg i Solna polisdistrikt, så att de kom att ta hand om ärendet där. Den andra säcken hittades väl i början på augusti. Och då var det på andra sidan distriktsgränsen. Det var Stockholms polisdistrikt som då fick det. Och sen överfördes på polisen utredningen dit. Hon identifierades ganska kort efter det att den andra plastsäckarna hade hittats. Och då var jag på semester. Jag kom tillbaks i slutet på augusti och du berättade Torsten Wård för mig att vi hade fått den här utredningen eller ärendet på vår kammare. Det låg där sedan några veckor tillbaka och han hade lottat själva målet på min tjänst. Men ja, eftersom han hade börjat jobba lite med det så frågade jag om han var villig att fortsätta med det. Och det hade han ingenting emot. Så att jag hade egentligen ingenting med utredningen att göra mer än att jag fick hoppa in ibland som stand-in för Torsten Wolff när han var förhindrad. Och det skedde väl kanske 3-4 tillfällen fram till hösten 87. Jag ska väl också säga att jag blev på sommaren 86 så drogs jag in i den här palmutredningen. De tog mycket resurser. Vi var flera åklagare. Så jag var tjänstledig från 1 september 86 till 1 september 87. Och under den tiden så befattade jag mig inte med det här. Jag hade annat att göra så att säga. Jag satt inte ens på myndigheten. Jag var överfört där hos kansli som en biträdande åklagare där ett tag. Men när jag kom tillbaka sen, då berättade Torsten Wolff att han hade försökt att blåsa liv i den här utredningen under sommaren eller när jag var borta. Och han hade vänt sig till polisen för att få biträde där. Vem han hade talat med det vet jag inte, men det var väl någon av cheferna, intendenten eller något sånt där. Och han hade också föreslagit att en utredare som heter Per-Åke Larsson skulle fortsätta med det här. Man hade ju inte rört det här praktiskt taget sen Palme mördades. Och det lät ju bra, tyckte jag. Och sen blev det så att jag kom mer och mer då från 1 september 87 att ta över, kan man säga, förundersökningsledningen. Varför vet jag inte riktigt, men det blev så i alla fall.
Men var det lottat på dig eller på...
Ja, det var ju lottat på min tjänst. Så att...
Det var det, ja.
Okej.
Ja, först är det några allmänna frågor som jag tänkte ställa dig. Jag har ju antytt, eller rättare sagt, försvarsadvokaten Bengt H. Nilsson. Han har i något sammanhang antytt att det var aktuellt att lägga ner det här åtalet. Det var väl i anslutning till den första förhandlingen i tingsrätten.
Ja, det var väl inte det som var, som var angeläget, utan det var det att vi diskuterade om de skulle begära överprövning utav mitt beslut. Aha. Eller inte. Och det gjorde de. Men överklagaren tog inte upp det här till överprövning. Med hänvisning till att det ändå skulle prövas av tingsrätten inom några dagar. Att det kom ingen överprövning till stånd. Men att jag skulle överväga att lägga ner åtal som jag nyss hade väckt, det gjorde jag aldrig.
Hörde du inte?
Nej.
Sen är det en annan sak som också har varit föremål för uttalanden i tidningar. Vi har hört den här utredningen om handduken som hittades vid säcken och att man har haft den på teknisk undersökning. Och så var det en intervju i tidningen Metro där du skulle ha sagt att det inte hade blivit något åtal. Och då hade känt till att hårstråna på handduken inte härrörde från läkarna. Nu är det naturligtvis ett helt hypotetiskt resonemang detta, men har du några synpunkter på detta? Är det...
Jag har själv inte läst intervjun, men jag minns att jag fick ett samtal från när det var, kommer jag inte ihåg. Från någon frilansjournalist eller sånt där, som ställde den här frågan. Vad hade jag gjort om jag hade känt till det där? Och Jag svarade, om man gör det i sådana här sammanhang, att det går inte att ge något svar. Det är en hypotetisk fråga. Jag vet i dagens läge inte vad jag skulle ha gjort. Men jag kan ju naturligtvis inte utesluta möjligheten av att jag kunde ha fattat ett sådant beslut. Men sen har man tydligen tänkt på det här uttalandet och hårdraget, så att säga.
Så du känner inte riktigt igen?
Nej, jag känner inte igen att jag skulle ha uttryckt mig på det sättet.
Det var ju så att under den muntliga förberedelsen så gjordes det en fråga som inte riktigt fick sitt svar på, nämligen åtalet för incest, vad detta grundades på.
Ja, jag får väl nästan hänvisa till min stämningsansökan. Under rubriken bevisuppgift. Men det grundades ju naturligtvis på barnets berättelse, sådan mamman nu återgav den. Och den här barnpsykiatriska utredningen som hade gjorts på Sankt Görans sjukhus. Och sen vill jag minnas att det fanns iakttagelser från det dagis där flickan hade vistats. De också åberopade här. Och det är väl grunderna för åtalet.
Ja, nu kommer vi kanske in på lite mer konkreta frågor. Jag har väl egentligen haft dem som vägledning för att kunna ställa frågor, de kritiska påståenden som har gjorts i den här aktbilagan 64 och de grunder som finns i det tryck som förtjänstfullt har delats ut. Och en fråga som jag skulle vilja ställa med dessa utgångspunkter, det är om försvararna under den här utredningen, om de fick del av alla förhör.
En liten synpunkt här. Man kanske då borde begränsa då förhöret med utgångspunkt för att man sagt sakframställningsvis. Då har man då ingen konkret inställning i sakanställning, är det ingen idé att ställa de här frågorna. Man får kanske kolla sig till vad man har sagt sakframställningsvis.
Det är Ingvar Gunnarsson själv är inne på, att frågorna inte har någon motsvarighet i vad JK numera gör gällande i detaljerna, eftersom de är borttagna, de grunderna.
Förlåt, det förstod jag inte.
Ja, det har ju tidigare under rättegången har det ju återtagits de speciella motfakta som JK hade tänkt åberopa efter invändning därifrån. Och då, det går naturligtvis att ställa frågor till vittnet, men frågan är vilken rättslig betydelse det får för bedömningen. Men det är det man påpekar här nu lite grann från motsidan.
Det är väl i och för sig inte så. Det överlämnar jag med varm hand till rätten att göra den bedömningen, vilken rättslig.
Ja.
Men för att på något sätt styra upp förhöret och liksom komma igenom hur själva, han har ju varit ansvarig för förundersökningen och det finns ju anledning att på något sätt knyta an till vad som är aktuellt här när jag ställer de här frågorna. Och om han nu har någonting att säga om exempelvis de här utsagorna av Ragge Lindgren och de, om de har, hur de har försvunnit eller inte, så kan det ju inte vara helt ointressant.
Nej. Ska jag ta en blick va? Nej, frågorna får ställas, men sen vet vi ju, de processuella förutsättningarna.
Hålla väldigt ordning på vad som
men vi gör, ja, vi gör så. Och det kommer ju att tangera just de frågor som ni också ställer förstås, fast från en annan synvinkel.
Ja, men vi har ju åberopat de omständigheterna.
Mm. Jo, jag vet det. Ja, men varsågod, så följer vi utvecklingen.
Tack. Ja, det var ju några särskilt på senare tid intressanta förhör som hade hållits, bland annat med Ragge Lindgren och Tor Åberg var den ene, och Bo Möller, Delasse Saida och Ankers. Kan du säga någonting om hur det var med dem? Hur var de tillgängliga, eller har du någon uppfattning om deras historia?
Nej, det har jag inte.
Har du inte?
Jag har ju sett dem nu, men jag tror inte att jag har sett dem tidigare.
Har de någon om du hade haft tillgång till dem, hade det påverkat dig på något sätt?
Det är en hypotetisk fråga det också, men jag har ju läst igenom dem nu, tagit del av dem, och det kan jag väl säga att det skulle inte ha påverkat mitt beslut.
Ska vi gå till Marianne Seppele? Det var ju också lite egendomligheter, eller hur jag skulle uttrycka det, med dem för... Hör som helst med henne vid flera tillfällen, det kanske du erinrar dig, va?
Ja.
I ett tillfälle så skulle, dels var det ju olika, viss diskrepans mellan vad hon sa vid de olika förhören. Du har läst dem nu?
Jag har sett dem nu, jag har friskat upp minnet.
Sen så påstås också att hon har agerat under press av
är det frågan
omgivningen.
Nu kommer en fråga.
Okej. Okay.
Jag hör frågetecknet längst bak.
Ja, det är bra. Utmärkt.
Ja.
Hur förhåller du dig till detta? Är det har du någonting att kommentera till detta?
Ja, jag har ju med hjälp av mina planeringskalendrar som jag av någon anledning har sparat på ett utklipp ur Aftonbladet där man gör en intervju med mig. Friska upp minnet på den här punkten. Att hon fanns, det visste jag inte före den 9 mars 1988 kanske. Hon har tydligen hörts tidigare 1984. Men det var ju så här att första huvudförhandlingen i tingsrätten, den avslutades den 2 mars. Den 8 mars så kom tingsrättens beslut. Den 9 mars så ringer en kvinna. Ja, det gick inte så till, men jag sitter den dagen på eftermiddagen och har besök av två journalister från Aftonbladet. Och under det samtalet så kommer en av sekreterarna in och säger att jag har telefon. Och det är så vi kan bedöma ett viktigt samtal som jag bör ta. Och det gjorde jag. Och då är det Marianne Seppele. Nu kunde jag inte ställa några frågor till henne eftersom jag hade två journalister framför mig. Utan jag tog hennes namn och telefonnummer och sa att du kommer att bli uppringd här om några dagar av en polisman. Att det var den 9 mars, det vet jag av två skäl. Den här artikeln, intervjun, som jag också har sparat av någon anledning och hittade häromdagen. Den innehåller mera... Det försöker vara någon slags personporträtt eller någonting sådär, samtidigt som det pratas om Palmeutredningen. Men där antecknas i intervjun att det står en blomsterkvast på mitt skrivbord. Den har jag fått av personalen för att jag den dagen fyller 57 år. Och jag har födelsedag den 9 mars. Det står också anmärkt att intervjun blir avbruten av en sekreterare som kommer in och säger att jag har ett hemligt telefonsamtal. Allting är ju hemligt i kvällstidningar. Så därför kom jag ihåg det. Den 12 mars så publiceras den här intervjun i Aftonbladet. Och det är en lördag. Och samma dag så hålls det förhör med Marianne Seppele i hennes bostad. Hon var någonstans utanför Borås. Den 22 mars kommer hovrättens beslut. Där ju här Margren försätts på fri fot bland annat. Så vilket skäl hon än kan ha haft för att ringa ta kontakt med mig, så kan det knappast ha varit därför att hon skulle ha inspirerats eller velat hjälpa till för att herr Malgén numera var försatta på fri fot. De var ju häktade ytterligare 10 dagar efter det här förhöret.
Den där dagboken, det gjordes ju försök senat att man hade till och med en utredning om mened mot Marianne Seppele. Har du någon uppfattning om dagboken, om man kunde använda den till att på något sätt styrka misstankar eller... Ja. Den finns ju inte kvar, vad jag har förstått.
Det gick till så här att när hon hade förhörts den 12 mars så fick jag... besked av, jag blev uppringd eller kontaktad av Bengt Winkvist tror jag, som sa att han tyckte att jag borde åka ner och träffa Marianne Seppele för att själv få en uppfattning om vad de här uppgifterna kunde vara värda och få en uppfattning om hennes person och sånt där. Och det gjorde jag tillsammans med en utredningsman. När det var med, jag tyvärr inte, det har jag inte antecknat i någon kalender. Där plockade hon fram dagböcker. Det kan ha varit 7-8 stycken tror jag. Sådana här små kalendrar som man bär på sig in i fickan oftast. Med lite tabeller och kartor och sådär i slutet. Och ett uppslag för varje vecka. Och visade dem där. Och när vi åkte tillbaka så tog jag med mig 2 stycken av de här dagböckerna. Det var väl för 83-84. Anteckningarna som rörde Katrin da Costa fanns. Och jag vet att jag på vägen upp bad utredningsmannen som var Johan Karlsson att han skulle höra med SKL om de kunde göra något uttalande om det här. Om det var tillkommet nyligen eller om det var så att säga autentiska teckningar. Och fick beskedet så småningom att SKL kunde inte göra något sånt här uttalande. Det var för kort tidsrymd så att säga. Alla de 4 eller 5 år. Jag vet det därför att året därpå så dök samma fråga upp i Palmemålet. Det var ett vittne som åberopade en dagboksanteckning som han skulle ha gjort den 28 februari eller 1 mars 86. Och nu var vi framme vid 89. Och då fick vi samma svar från SKL. Att de kunde inte uttala sig om.
Det här var det för kort tid?
Det var för kort tid.
Okay.
Jag vet inte om de har kommit längre idag, men så var det då. Eller? Så det och sen ska jag väl också säga att dagböckerna hade jag med mig. De tog vi i beslag och jag hade dem med mig till tingsrätten när Seppele hördes. De låg så att säga på rättens bord. Att alla kunde titta på dem.
Oh, då det var ett stort antal prostituerade som hördes i anslutning till att man upptäckte Katrin da Costa. Har du någonting att säga om detta?
Ja, jag var ju liksom inte med på den tiden, men jag vet ju att man hörde sig för här nere på Malmskillnadsgatan. Det är ju alltid så att hittar man en person mördad så vill man ju kartlägga vilka kretsar vederbörande har rört och vilka kontakter de har haft. Och gäller det mord på en prostituerad så är ju det är den första åtgärden så att säga att försöka leta rätt på den sista kunden. Som ju är intressant som vittne på annat sätt.
Tack.
Så att man hade hört väldigt många, det vet jag. Det enda som väl kom ut av de där intervjuerna man gjorde då hösten 84 var det, det var ju att ett term hade syns där i flera tillfällen och ta kontakt. Men i övrigt så var det ju inga uppgifter. Det var ingen av de här som hörde som kunde säga någonting direkt som pekade på någon gärningsman eller någonting sånt där. Det var vaga uppgifter. Jag har själv inte tagit del av det, ska jag väl också säga.
Vad säger du om kritiken mot att Johan Reis har kvarstått ganska länge som ansvarig rättsläkare?
Är det en vittnesfråga?
Förlåt?
Ja, det är ställt till vittnet.
Jo, men han då är han väl inne i sakkunnigområdet. Alltså han ska ju höra som han iakttagit.
Mm.
Ska jag svara?
Ja, är vittnets åsikt och betydelse anses...
Har han iakttagit någon angående Reis?
Ja, han har väl haft anledning att se hans agerande. Och
men får vi ha en konkret fråga då om någonting?
Ja, visst. Vad säger du om kritik, att man har riktat kritik mot Johan Reis? Att han är inte bara obducent utan även får olika uppdrag efteråt av polis?
Jag har inte så mycket att säga egentligen. Han var ju den som gjorde obduktionen, som först undersökte de här kroppsdelarna. Han anlitades ju i det skedet och han var ju, så vitt jag förstår, en erfaren och kunnig rättsläkare. Men i övrigt så det var ju polisen som anlitade honom. Jag kan inte se att det var något fel i att låta honom göra det här och ställa frågor till honom och anlita honom, som du säger.
Nej. Vi kommer in på någonting annat som kanske inte är så smickrande för polisen, nämligen det har ju lämnats en hel del muntligt, en hel del i alla fall lämnats uppgifter både muntligen och skriftligen till både personer och press. Har du haft någon direkt kontakt med detta?
Ja, du tänker på de här läckorna.
Ja, till så press. Kan man väl kalla dem. Ja.
Ja, det går ju inte att stoppa sånt här. Många gånger så kan de här så kallade läckorna skada utredningen, och det kan vara till skada för enskilda också. Men då kommer vi in på hela det här paketet med yttrandefrihet och tryckfrihet och meddelarfrihet och sådana där saker. Så att det går inte att få någon ordning på det. Och dessutom så tror jag att de här så kallade läckorna, de är sällan avsiktliga. Det är folk slarvar och tänker sig inte för att prata över mun. Så sitter på bussen eller på en lunchrestaurang eller någonting sånt där. Och journalister är ju dessutom väldigt duktiga på att lägga pussel. Så att det är mycket sällan avsiktliga läckor.
Men ibland så, i något fall så var det väl så att du reagerade särskilt?
Ja. Jag gjorde en anmälan till JK. Det var så att Expressen publicerade någon gång i oktober, november, när det kan ha varit, utdrag ur det som man kallade flickans berättelse, tror jag det var. Eller dotters berättelse. Och för mig var det rätt uppenbart att de hade haft tillgång till handlingen. Den Lindskog-Erikssonska utredningen. Och det är ju så att den här, vad ska jag säga, konflikten mellan en öppen insyn i myndighetens verksamhet och kraven på sekretess kan ju få lite besynliga resultat ibland. Om en polisman står och pratar med sin granne på andra sidan staketet och lämnar uppgifter ur en hemlig handling, då kan han dömas för brott mot tystnadsplikten. Men om man lämnar samma uppgifter till en journalist för att den ska publiceras och hela världen ska få reda på det, ja, då är det strafffritt. Men först när om en hemlig handling överlämnas till journalisten, som får den i hand, då kan det vara tal om brott mot tystnadsplikten. Och den här gången så tyckte jag det var uppenbart att Expressen hade haft tillgång till handlingen. Så jag gjorde en anmälan till JK.
Vad utmynnade detta i?
Förlåt? JK inledde ju en förundersökning, har jag förstått. Ja. Som sen lades ner. Det gick inte att komma fram till vem som i så fall skulle ha lämnat den här handlingen.
Det hölls ju en hel del förhör med Kristina, Karins mor, under inledningen av det som sen blev incestutredningen. Hur var det med den? Vem hade hand om den utredningen inom polisen?
Jag minns rätt så gjordes väl den här anmälan någon gång 85. Början på 85 kanske var. Och den, på polissidan så var det ju Sedlingsroten som fick hand om ärendet. På åklagarsidan var det en åklagare som hette Tora Holst som fick det. Hon tjänstgjorde på fjärde kammaren tror jag på den tiden. Och sen kom utredningsmannen som var en kvinna med Eva Graf. Hon fick sådana uppgifter som hon kopplade ihop det med det här Katrin da Costa-ärendet. Och på det viset så kom den utredningen och åklagaruppgifterna att föras över till da Costa-målet som vi hade då på första kammaren. Men själv var jag ju inte så att säga inblandad eller fick någon närmare kontakt om det här med det ärendet förrän då 1987.
Det återupptogs på våren 87, om jag kan förstå. Hade du kommit tillbaka från Palmeutredningen?
Jag kom tillbaka 1 september 87.
Okej. Ja, och sen vad säger de? Var du med på något av de här förhören efter det att du hade kommit tillbaks?
Du menar förhören med Kristina?
Med Kristina fortfarande.
Ja, det tror jag har varit. Men exakt vad förhören gällde eller någonting sånt där, men att jag har träffat henne, det är ju helt klart.
Och vad har du för intryck av förhören? Gav de mig mycket eller?
Ja, jag är inte riktigt säker på att jag förstår din fråga, men...
Nej. Det, alltså, att jag frågar så, det är väl framförallt eftersom en av de många invändningar som görs här, det är ju att dessa förhör inte gav någonting.
Nej,
frågar man sig varför håller man ett sånt förhör?
Ja, det jag hänger inte riktigt med där, för om ett förhör ger någonting eller inte, det vet man ju inte för man har hållit förhöret. Så.
Nej, det har du rätt i. Det har du rätt i. Vad är egentligen det jag vill ha reda på? Ja, sen hade vi då ett beslut på hösten 85 att återuppta förundersökningen beträffande det Herms hustru som hade omkommit. Mm. Har du medverkat i detta?
Nej, det är inte mitt beslut i alla fall. Men om beslutet ligger hos polisen eller Torsten Bårdtog, alltså.
Var du med på något sätt i detta sammanhanget? Han gjorde rekonstruktion.
Ja, jag var närvarande vid rekonstruktionen som gjordes i hans dåvarande bostad som låg i närheten av Zinkensdamm, vet jag. Och jag var väl då någon slags stand-in för Torsten Wolf. Han var förmodligen förhindrad den dagen. Men jag var närvarande.
Vad det är term också med.
Ja.
På något sätt var han tvångsmässigt inställd eller?
Nej, det har jag inget intryck av. Han...
Nej.
Det fanns väl inget tvång som man kunde överhuvudtaget utöva mot honom. Man var inte tvungen att närvara om man inte ville.
Vi går till nästa punkt då. Kristina, hon hade fått låna en bandspelare av, förmodligen var det väl av Eva Graf, för att använda den som för att spela in förhör som hon, eller samtal som hon hade med sin dottern Karin. Va?
Mm.
Och vad jag förstår så dök dessa upp vid ett lite senare tillfälle. Har du någonting att berätta om detta?
Ja, vi hade väl börjat första förhandlingen i tingsrätten. Ja, om det var någon av de första dagarna tror jag. Så fick jag kännedom om att de här banden, det fanns en massa inspelade band. Och jag bad Bengt Winqvist att lyssna igenom de här banden. För och själv lyssnade jag lite grann stickprovsvis ska jag säga. Men det fanns ingenting som talade, som överhuvudtaget rörde det här brottet i de här banden. Men försvararna fick ju kännedom om att de fanns. Och de påkallade inte någon särskild åtgärd för det här. Jag kommer ihåg Bengt Nilsson sa det att hade det varit någon annan åklagare än du så skulle jag ha begärt att målet inställdes så att man undersökte det här. Men
det gör jag inte. Han litar på dina uppgifter.
Han litade på mina uppgifter och tydligen gjorde Jan Karlsson det också. Och jag erbjöd dem naturligtvis ett band. Varsågod, lyssna själva. Men det gjorde de aldrig.
Det var ju så att Frank Lindblad och Margareta Eriksson fick uppdraget och de skulle granska tillförlitligheten av Kristinas berättelse bland annat. Och man kan ifrågasätta, eller det har ifrågasatts om det var lämpligt att de som hade hållit den här utredningen fick det här uppdraget. Har du några synpunkter på detta?
Jag tyckte det var praktiskt bara. De hade ju haft Karin inne, tror jag, i två omgångar på Sankt Görans barnpsyk. Och allt material fanns ju där. Jag vet att jag väckte frågan i den första häktningsförhandlingen. Det var den mot Algen. Då ifrågasatte jag om rätten skulle förordna en sakkunnig som kunde göra ett utlåtande över det här materialet och de uppgifter som fanns. Men försvararen sa det, och det stämde jag ju, att det är ju till syvende och sist rätten som ska pröva värdet av det här. Det tyckte han, det var onödigt, och sakkunnig behövde man inte förordna. Jag minns att jag blev lite irriterad, för sen i slutanförandet så
pekade Bengt. Vilket slutanförande?
Bengt H. Nilsson höll sitt slutanförande efter första huvudförhandlingen.
Ja, alltså i tingsrätten sen. Alltså inte vid häktningsförhandlingen.
Nej, men efter huvudförhandlingen. Då efterlyste han det där att det borde ha förordnats en sakkunnig som granskade den här uppgiften. Och det tyckte jag var lite intellektuellt ohederligt så att säga. Men det gjorde ingen nummer av det där.
Det fick inte fadern Thomas var med i den här utredningen?
Han var närvarande vid ett förhör som hölls med Thomas Hallgren.
Jag tänkte på fadern till Karin, alltså Thomas. Han fick inte vara med.
Ställ frågan rakare, om han fick vara med eller om han inte fick vara med. Ja,
fick Thomas Hallgren vara med under den här utredningen av påverkan på Karin?
Nej, det har jag ingen känsla av att han fick. Ja, du menar utredningen på Sankt Göran då, eller?
Ja, och även själva incestutredningen.
Ja, nej, det tror jag inte han.
Åklagaren var ju inte ens med då.
Alltså, nej.
Han har sagt att han inte var med då.
Nej,
förlåt. Det missade jag rätt. Då återkallar jag frågan. Ja. Men vad säger du om Per-Åke Larsson?
Är det en fråga?
Ja, och kanske i vilket avseende börjar man kanske preciseras till?
Som polisman och arbetskamrat.
Ja.
Det är väl en lite vid fråga.
Jo, men vi får väl ta svaret för vad det är sen. Ja. Ni tillåter det där. Varsågod.
Ja, jag hade träffat Per-Åke Larsson tidigare i början på 70-talet. Då var han utredare på utredde narkotikamål. Det höll jag också på med då. Han var på Rikskrims narkotikarotel vid den tiden. Sen dök han upp igen här mitt på 80, när jag var tillbaka på myndigheten på sedlighetsroteln. Och han jag bedömde honom som en erfaren polisman. Han var lätt att ha att göra med. Han hade väldigt lätt att få kontakt med andra människor som han hörde och träffade i sin utredningsverksamhet. Ja, det var ju Torsten Wolf som hade föreslagit att han skulle hjälpa till med den och väckte Da Costa-utredningen till liv igen. Jag kan inte se att annat än att han gjorde ett bra jobb.
Sen kommer vi till en ganska omdiskuterad sak här, nämligen den så kallade vittneskonfrontationen med fotohandlarparet. Var du med på den?
Ja, det gjorde jag. Jag bör väl ha varit med vid någon i alla fall. Jag tror inte jag var med alla konfrontationer som skedde, men någon bör jag ha varit med om.
Nu görs ju en hel del anmärkningar mot det sättet som
han har frågat. Han vet ju hur han ska svara innan han får frågan.
Det är en lite annorlunda frågeteknik som Ingvar Gunnarsson använder sig av. Men det blir frågor till slut, men det går att ställa dem kanske rakare. Om det finns synpunkter från Helins sida på hur den genomfördes, någon konfrontation som han själv var med på. Så att man inte tar någon ledande ingress, det är det som motsidan är ute efter. Jag kan hålla med till viss del.
Det är ju väldigt mycket. Han har ju läst hela detta, så att därför så är det ju inte några överraskningar på något sätt.
Nej,
och jag förstår. Jag vet egentligen vad ni menar, och jag ska försöka att anpassa mig efter detta också.
Jo, det är ju ett förbud mot ledande frågor i huvudförhöret, men däremot senare kan man få återkomma med sådana. Men försök att ställa en rakare, för att Anders Lim vet vad det handlar om, så det behövs inte så mycket ingress kanske. De riskerar att bli ledande
det är
i så fall.
Också av det är ju skälet att kanske en del av dem som sitter i salen här bör också få reda på vad är det jag tänker och komma in på det. Så det är lite grann av det skälet som
att det är ett vällovligt syfte, men det får ändå inte leda till att frågorna blir ledande. Och de som sitter här är nog väl insatta nu efter de dagar vi har haft förhandling. Så att ställ frågorna rakare, tack.
Ja, du var med vid denna vittneskonfrontation, i alla fall i något tillfälle. gjorde ni så gott ni kunde för att det skulle bli så vettigt som
möjligt? Ja, men det måste det.
Ja. Var det inte bra?
Det var inget bra.
Nej, det var ett typfall möjligen på ledande fråga. Utan alltså. Fråga allmänt, eller ställ om frågan så att den inte blir styrande. Det är det som är det viktiga för att undvika ledande frågor.
Hur gjorde ni? Var det bra?
Ja, det var bättre.
Det sista.
Hur gjorde ni när ni skulle rigga upp den här konfrontationen?
Ja, det gjorde vi. Polisen hade ju fotograferat eller videofilmat en konfrontationsgrupp. Och det gjorde man ju då. Om man kunde räkna med att det skulle bli flera vittneskonfrontationer med flera personer, flera vittnen. Annars skulle man ju kalla upp en ny grupp varenda gång det skulle göras en konfrontation. Det var ju bekvämt, praktiskt att göra på det här viset. Ja, vad jag vill minnas så bestod konfrontationsgrupper av cirka 8-9 personer eller något sånt där. Och jag vill också minnas att alla var klädda i de här gröna kläderna som man hade på häktet på den tiden. Och så var de försedda med nummerlappar och sånt där.
Är det något särskilt som man strävar efter?
Ja, man försöker naturligtvis att få de figuranterna i den här gruppen att se något sådär likartade ut. Någon ska helst inte avvika på något markant sätt. Det påpekas att det ligger en fara i det. Man blir pekad för att man ser annorlunda ut och sådär. Så att det var väl en strävan. Sen får ju då figuranterna röra sig och vara inne i ett särskilt rum och vittnena får stå i ett annat rum och titta genom en glasruta. Figuranter kan inte se in genom den här glasrutan. På den tiden så var det där utrymmet där vittnena skulle vara, det var väldigt trångt. Det var ungefär som en stenskrubb eller någonting sånt där. Det var ingen bra lokal i alla fall att vistas i. Och konfrontationen gick ju till då och går väl fortfarande till så att man tar in vittnena en och en i det här rummet. Helst ska ju då den misstänktes försvarare vara närvarande och bör också kunna godkänna gruppen så att säga innan. Och sen tillfrågas då vittnet om det är någon i gruppen som han...
Berättar du nu om vad du kommer ihåg från den här konfrontationen?
Nej, det här är konfrontationen i största.
Han har ingen aning om hur det var då.
Att det intressanta är väl kanske just vad som hände vid den här konfrontationen.
Att det skulle ha hänt något speciellt. Det.
Nej, men du har inget minne av den.
Utan nej, jag har inget minne.
Det du beskrev nu, det är hur konfrontationerna normalt sett gick till.
Men har du något minne av... Om det fanns några synpunkter från försvararnas sida på hur konfrontationen gick till?
Nej, det har jag inget minne av.
Vad innebär det? Kommer du inte ihåg någonting överhuvudtaget om detta? Eller kommer du ihåg att de inte hade någonting att erinra?
Ja, det är en skillnad mellan det. Det är helt klart. Jag kan inte erinra mig att de riktade några anmärkningar.
Ja, då lämnar vi kanske den frågeställningen.
Ja. Där har förekommit en del förhör mot... Jag får väl precisera mig till vilka förhör det gäller. Och det är i den 1 december 87 så var det ett förhör med Ted Herm och sen så samma dag ett förhör med Thomas Algen. Och då fick även Thomas Algens far vara med vid det förhöret. Kommer du ihåg detta?
Jag kommer ihåg att han var med om det, ja.
Vad kommer du ihåg av förhöret?
Ingenting speciellt.
Det, nej. Var det avvek inte på något sätt?
Det där är ledande karaktär på den frågan.
Så.
Ja.
Han kommer till ihåg någonting. Sen så har vi förhör lite senare. Den 10 december har vi ett konfrontationsförhör med båda de tilltalade. Och kommer du ihåg det förhöret?
Jag minns det där förhöret, ja.
Var det långt?
Ja, vi startade på eftermiddagen någon gång. Och sen avbröts det för middagsätande. Och sen togs det upp igen. Och vi avslutade förhöret ganska sent. 10, 11 någonting sådär tror jag. Ja, innan vi gick till middagen så tyckte jag att nu skulle sluta det här förhöret. Men jag minns tydligt att Bengt Hornilsson ville att nej, sluta inte, det här ska fortsätta. Vi måste fortsätta. Och då blev det så.
Okej. Det var ett vittne som hette Marie Rodén. Kommer du ihåg henne?
Ja, det var polis.
Polia, just polisen. Det, ja.
Ja. Det minns jag. Hon hördes ju i rätten sen.
Var hon lik Margareta som var fästmö till Tett Herm?
Ja, om Rodén och fästmö var lika, det vet jag inte. Men du far väl efter om det fanns någon likhet mellan Katrin da Costa och Herbs dåvarande präst. Jaha. Nej, det har jag... Nej. Nej, det minns jag inte.
Det minns jag inte.
Nej.
Så sägs att försvararna, de fick inte vara med vid medåtalandet.
Det kom en lilla ingressen här.
Ja.
Ingressen.
Som sagt.
Ah, ja, förlåt. Jag har inte riktigt vant mig vid den här petigheten.
Nej.
Men fick försvararna vara med vid medåtalats förhör?
Nej, det enda gången var väl det här konfrontationsförhöret.
Varför då? Varför fick de inte vara med?
Nej, det är praxis. Om man två eller flera misstänkta så hörs de separat från varandra. Nej, jag har aldrig varit med om att med misstänkts försvarare har varit närvarande vid en annan misstänkts förhör, nej.
Varför lade Torsten Wolf ner för undersökningen för misshandel mot Therese Trygger? Och varför tog du upp det igen?
Varför han lade ner det kan jag bara gissa mig till. Nämligen att Therese Trygger var för utomlands. Det kom in en anmälan. Men sen kunde man aldrig höra henne över den anmälan. Hon hade stuckit iväg. Någon gång... 88 här mellan de båda huvudförhandlingarna och sådär. Då dök hon upp här i Stockholm igen. Och då tog polisen och kontaktade henne och hörde henne, och sen visade man väl den här konfrontationsvideon för henne också. Och på grund av vad som kom fram så beslutade jag att utöka det här målet med ytterligare ett åtal.
Sen själva avslutningsvis, hur uppfattade du huvudförhandlingarna i tingsrätten?
Det var inget speciellt med dem.
Det var inte något speciellt?
Nej. Det är klart, det blev ju lite, ska vi säga, lite turbulens mellan de här förhandlingarna efter hovrättens inhopp, om jag får kalla det så.
Men bortsett från larmet utanför, gick det själva förhandlingarna med dig?
Förhandlingarna gick väl till på ungefär som normalt. Det var ju ett massmedialt hysteri kring de här förhandlingarna som i varje fall av mig upplevdes som ganska besvärande. Men förhandlingarna som sådana löpte ju normalt.
Inga ytterligare frågor för den här
varandra. Nej. Då är frågan, vill ni fortsätta direkt eller ska vi ta en paus?
Vi tar nog en liten paus.
Ja, då gör vi så. Återupptar om cirka 10 minuter. Så då får vittnet liksom över.